tag i vad helgelse handlar om. För om inte vi har en helig Gud som vill avskilja oss, forma oss och få oss lika honom, vad ska vi då med den kristna tron till? Då kan vi ju tro på vad som helst, det spelar ingen roll. Men det är faktiskt så att vi tror inte på vad som helst. Vi tror på en som har betalt det dyraste som man kan ge för att du och jag ska kunna vara frälsta. Vi tror på en som har burit alla våra synder, som en gång i ett semane skulle ta kalken, skulle ta bägaren och dricka. Kan ni tänka er vilken vämjelig sörja i den kalken? Mord, våldtäkt, brustna löften. Ja. Jag behöver inte nämna det. Det räcker att vi köper en kvällstidning och slår upp den. Så ser vi vart det har gått på väldigt kort tid. När jag var liten stod det inte ofta att någon var mördad eller knivhuggen. Nu står det var och varannan dag. Och det är nästan som man har blivit blasé. Jaha, var det en till knivhuggen i Kungsängen? Jaha, var det en till knivhuggen i Landskrona? Jaha, var det två stycken som blev skjutna i Göteborg? Visst reagerar man lite så, därför att man matar så mycket. Men även vår likgiltighet, för det är en form av likgiltighet. Även den var i bägaren, i kalken som Jesus han drack och skulle ta. Han säger, låt den här kalken gå mig förbi, men ske inte som jag vill utan ske din vilja. Och så drack han den för vår skull. Helgelsen att bli avskild för Gud. Ett ord som egentligen kommer ifrån ett grekiskt ord som är hagaiso, vilket betyder att vara separerad, vilket betyder att vara åtsidotagen. Ett ord som handlar om en suverän Guds handling när han avskiljer en person eller han avskiljer en plats eller en sak för att hans syften ska kunna ske. Det är det helgelsen handlar om. Att hans syften med dig och mig, hans syften med våra liv ska kunna ske. Så att vi ska kunna vara i hans vilja och göra det som han vill att vi ska göra. I andra Moseboken 29:43 så helgar Gud en plats för tillbedjan. Det står, där ska jag uppenbara mig för Israels barn. Och den platsen ska bli helgad genom min härlighet. Och när jag läste de orden så tänkte jag, har jag en plats helgad för dig? Har jag en plats helgad i mitt liv för tillbedjan? Har jag en plats som bara är din? Har jag det? Jag ser ni sitter så i mörker där nere. Så. Gud han avskilde en plats för tillbedjan, en speciell fysisk plats som skulle vara för honom. Han sa, den är min. Den är min. Det är därför jag avskiljer den. Han avskilde också en dag. Första Moseboken. Så står det, Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. Ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Han avskilde en dag. Han som har skapat, han som har gjort ting. Allting han avskilde en dag och helgade den för att han skulle vila. Och begrunda allt det som han har gjort. Hur är det med oss idag? Har vi avskilt en dag? Jag tror inte sabbaten är för judarna. Jag tror sabbaten är för oss människor för att vi behöver avskilja en dag för att vara tillsammans med Gud. För att lyssna in honom. Jag har själv sagt flera gånger, ja men det gör väl ingenting om jag stoppar i en maskintvätt och den går. Eller om jag tar fram dammsugaren och dammsugar. Nej, det gör egentligen ingenting inför Gud. Men vad det gör är att det hindrar mig från att ta tid med Gud. Jag är så upptagen med det som jag måste göra. Det gör ingenting om jag väntar en dag till. Det är ingen som kommer hem och tar dammet från golvet. Jag tror att vi behöver helga en dag, avskilja den, för att vi ska få vila och rekreation. För att vår själ och vår ande ska få en chans att läka och upprättas. För att vi ska kunna höra Gud tala. Om jag skulle göra en enkät här och säga hur många är det som har svårt att höra Gud tala? Jag ska säga att jag är den första att räcka upp handen. Är det någon mer som tycker det är svårt? Ja. Därför det är ju så. Därför det är så mycket ljud och det är så mycket som händer runt omkring oss. Men det är också en anledning till att Gud vill helga oss. Avskilja oss, dra oss åt sidan. Låta oss sitta ner som Maria vid hans fötter. Och låta honom undervisa oss. I Hebreerbrevet 10:14 står det: genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Wow! För alla tider genom ett enda offer. Genom det offer som Jesus gjorde. Det fullbordade allting. Det gjorde allting klart. Genom det så är alla de som helgas fullkomliga. Mm. Det är väl inte det första jag säger när jag vaknar på morgonen och tittar mig i spegeln. Hej Eva, du är fullkomlig genom Jesu offer. Utan det är snarare nej, hur ser håret ut? Nu står du på alla håll och ska den här dagen gå. Men egentligen skulle vi kunna säga det. Halleluja! Du som är där i spegelbilden, du som tittar på mig nu, du är fullkomlig genom det offer som Gud har gjort. Har jag påstått att vi är utan synd? Nej, det har jag inte gjort, för det är inte någon av oss. Men fullkomlig i Jesus. Det är helt fantastiskt. Helgelse och frälsning är inte samma sak. När vi blir frälsta, då påbörjas ett nytt liv. Någonting sker med oss, någonting förvandlar oss. Jag fick en liten snutt på en predikan genom datorn av Line. Predikant som talar om det nya livet, och han gjorde det så målande, för om jag fattade rätt så hade han varit växt upp på en gård, och han pratade om grisarna på gården och hur man hällde ihop alla sopor och matavfall och så här, och så kom grisarna och så käkade de upp allting som var där liksom. Så sa han, men om han i ett enda nu hade kunnat göra de här grisarna som äter till en människa mitt när de stora äter hela den här sörjan, så skulle de ju bara tvärstelna till och så tittat ner i tråget och sen sprungit ut i skogen i full förfäran av vad det var man höll på att äta. Precis samma sak händer när vi blir frälsta. Vi står och äter i det här tråget som världen ger, som med världens mat. Som hur lockande den än är upplagd, så är det bara sopor och skräp. Ingenting som kan ge oss näring. Och vi står och äter den och vi mumsar den och vi tycker den är god. Och ibland vältrar vi oss i den. Men så kommer Jesus och så blir vi frälsta. Och där borde vi vakna upp. Och springa iväg från tråget. Det är där helgelsen kommer in. När vi blir frälsta och den helige ande flyttar in och börjar fostra oss, börjar lära oss att det där är inte så nyttigt och inte så gott. Alltså är helgelsen och frälsningen inte samma sak, utan helgelsen den pågår så länge som vi lever här på jorden, skulle jag vilja påstå. Däremot så kommer helgelsen till följd av frälsningen. Att inte hållas gisslan av döden, utan att vara fria. Varenda av oss är fri till att leva det liv som Gud har tänkt för oss. Jag tycker det är fantastiskt. Jag kan inte gå till Marco och säga du ska göra så, för så ska jag göra. Nej, säger Marco, jag är fri att leva det liv som Gud har för mig. Det enda jag kan göra med Marco, det är att gå och välsigna honom och göra det som är hans kallelse. Om vi då tittar runt om på varandra så ser vi att vi ser inte alls likadana ut. Vi är långa, tjocka, korta, smala, gamla, unga, olika kläder. Men varenda en av oss är skapade till Guds avbild. Varenda en är skapade med en förmåga att vandra tillsammans med Gud. Och ändå så är det den här kampen mellan gott och ont som pågår inom oss ständigt. I Galaterbrevet 5:17 står det, Paulus han säger att till köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Vi har det precis som Paulus. Det är så. Vårt kött och vårt hjärta, det är svagt. Jag har svårt att stå emot synden i världen. Jag talar inte primärt om cigarettrökning och ett glas whisky. Det är ju inte svårt att peka ut det som synd, eller hur? Alltså, det påtagliga saker de syns. Jag talar om det här som ständigt drar iväg oss ifrån Gud, ifrån att se honom och höra honom och vara med honom. Det är det som synd betyder, att missa målet. Att skjuta pilen förbi. Det står i en vers i Lukas att oro för den här dagen fördunklar vårt sinne lika mycket som fyller i. Eller det står att vi ska inte låta vårt sinne fördunklas av dryckenskap eller av oro för den här dagen. Då förstår vi att vara fokuserade på allting det som vi ser och hör och gör och bara låta det uppta oss. Det är också en synd. Alltså är det ingen av oss som kan säga att vi inte syndar, eller hur? Köttet i oss är svagt. Vad är helgelse? Jag har skrivit här att det är en inre andlig process där Gud ger helighet och förändring i livet för en kristen genom den helige ande. Alltså en process, någonting som ständigt pågår. Där vi tvättas och slipas och formas. Och effekten av att leva i en fallen värld har skadat. Det har skadat oss alla. Vi frestas. Vi pratar om smärta. Det är ett sätt där man frestas och börjar klaga. Eller hur? När man har ont. Det är så lätt. Men Gud, varför händer ingenting? Gud, varför går det inte över? Gud, varför är du inte med mig? Gud! Men så kommer man på sig efter ett tag och vet att Gud han är med. Han är med mitt i smärtan. Det står i 1 Korinthierbrevet 10:13. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Det var ju tryggt. Ingen annan frestelse än vad människor får möta. Mm. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Så att vi kan härda ut. Det betyder ju att det vi är inne i inte alltid så här försvinner. Utan det vi är inne i kan också pågå under en tid. Så att vi kan härda ut. För någonting händer i den här processen, den här prövningen vi går igenom. Så att vi växer. Så att vi formas. Så att Gud kan bygga oss. Det finns ett ord som är agab. På hebreiska. Agab, det betyder att fullständigt mala sönder en lera till ett fint pulver. När Jakob brottas med Gud vid Jabboks vad och han får höften avslagen, så är det just det här ordet som används för att brottas. Han bryts ner till han blir ett finmalt pulver. Och då kan man ju tänka, vilken Gud gör det? Är inte han en god far? Varför gör han så? ska berätta för dig att även här i vår vanliga värld, synliga värld, timliga värld, så kan man göra så här med lera, med schamott. Man bränner lera, man smular leret. Man kan göra det upp till 10 gånger och blanda i ny lera. För varje gång som leran har krossats och malt sönder och blandats i ny lera och bränt, så blir den starkare. Så när man har gjort upp till 10 gånger så kan man ha de starkaste syrorna som finns i världen i de här kärlen. Ibland i helgelseprocessen så maler Gud oss till ett fint pulver. Men bara för att han ska bygga oss till ett starkare kärl än det vi var innan. När vi är inne i de processerna, då ska vi inte stå emot Gud och förbanna djävulen. Vilket vi ofta gör. För vi säger kamp i djävulen och allt gott pluttinutt i Gud. Men Gud är ingen pluttinutt Gud. Gud är en helig Gud. Och Gud låter oss gå igenom, för han vet precis vad vi behöver. Men ingen större frestelse än något annat än andra människor har stött på ska vi gå igenom. Och han är med oss. Men stå inte emot kampen när Gud jobbar med dig. Utan låt honom forma dig. Så satte han upp leret på drejskivan igen. Och så började han om tills det blev ett sådant kärl som han ville ha. Vad hände med det första kärlet? Ja, det första kärlet misslyckades. Var någonstans? Jo, i krukmakarens hand. I krukmakarens hand. Alltså, sker ingenting utan att Gud vet om det. Den onde, han fick gå in till Gud för att utverka, att få pröva jobb. Och det fick han tillåtelse att göra, men inte till döds, därför att jobb skulle leva. Händer ingenting som inte Gud vet om, som han inte har full kontroll över. Helgelse är inte att vara syndfri. Inte att försöka vara syndfri. Utan helgelsen, det är att fullständigt lita på Guds nåd. Att låta oss avskiljas. Jag har skrivit helgelsen, kristens ansvar. Det är vårt ansvar att tillåta Gud att jobba med oss. Jag vet inte om vi ska öppna fönstret, kanske det är väldigt varmt. Få in lite luft. Antingen så predikar jag tråkigt eller så är det dåligt med syre. Jag väljer att tro att det är dåligt med syre. För det här är jätteviktigt att vi får tag på om helgelsen. Det står i andra Timoteusbrevet 2:21. Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete. Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat och användbart. Det är alltså vårt ansvar att leva på ett sätt i den här världen. Att vi lever i världen men inte av världen. Inte att vi ska låsa in oss på kloster, det är inte det jag talar om. Men ändå att vi lever i världen bland alla människor utan att ta del av det som är i världen. Utan istället ta del av det som Gud vill ge oss. Hur står vi emot frestelsen då? Och bönen. Bönen är livsviktig. När vi lider och när vi står inför frestelser, då blir vårt sinne, då blir vår kropp svaga. Det är så. Det är svårt att hålla upp garden. Men när vi ber, då sker en andlig förening med Gud. Och vi får del av hans kraft. Kabod, shikina, härlighet och kraft. 2 grekiska ord som kan komma över oss. Ibland kommer Guds kraft över en när man är i lovsång och tillbedjan att man klarar inte av att stå. Jag vet inte om ni har varit med om det någon gång. Till slut bara sjunker man ner. Jag menar inte när någon ber för en och liksom anden kommer och man faller sig. Utan jag ber om, tala om när Guds helighet och kraft kommer så starkt att man, Man måste bara gå ner på knä. För det går inte att stå. En helighet, en Guds närvaro. Det kommer när vi ber. Och när vi ber och Gud kommer till oss och den heliga ande får flöda i oss, då vaknar också vårt intellekt, då vaknar vår hjärna. Och Gud har ju skapat oss med hjärna, eller hur? Jag brukar skylla på att jag är blond och blåögd, men jag är inte så dum ändå. Det är mer så här förteckning, eller vad heter det? Maskering. Gud har gett oss en hjärna för att han vill att vi ska tänka och han vill att vi ska förstå. Och när vi börjar be, när vi börjar tala med Gud, då börjar vi förstå ordet. Och när vi förstår ordet, då kan vi använda det i kampen för Guds rike. Jesus han svarade, det står skrivet. Och vad var det som stod skrivet? Det var ju inte 1917 års bibelöversättning eller så här, utan det var ju i rullarna. Men det stod skrivet. Det stod skrivet. Och vad var det som stod skrivet? Jo, det var skrivet att människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår ifrån Guds mun. Så när vi läser ordet, när den heliga ande är med oss, när vi är tillbedjare, när vi är i bön, när vi låter Gud helga oss, avskilja oss, då kommer orden ifrån hans mun och så går de rakt in i oss. Och så verkar de. Vad är det de verkar? Jo, de verkar vad han har sänt dem att göra. Därför att inte ett enda ord ska gå ut fåfängt, står det. Utan att ha verkat vad han har sänt det att göra. Jag tycker det är helt fantastiskt. Om man har en tjock, liten bibel som jag har. Eller om man har en liten mindre tunn. Eller vad man har. Spelar ingen roll om den är på engelska eller grekiska. Eller den är blå eller grön. Men orden. Alla de här orden som är. Så vilken skatt vi har, mina vänner. Vilken skatt vi har. Inte ett enda av dem ska gå förlorat utan har verkat vad Gud har sänt det att verka. Det är nästan som man skulle vilja gå med dem på huvudet. Eller sova på den. Inte låta den vika ifrån. Till Guds ord är levande och verksamt, det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Vad många gånger man får höra när man talar om vad som står i Bibeln. Varför dömer du mig? Nu dömer du mig. Dömer inte alls dig. Jag talar ut vad som står i Bibeln. Att sen ordet dömer dig, för det står att det ska göra, för den heliga ande har kommit för att övervisa oss om synd, rättfärdighet och dom. Synd till de tror inte på mig. Det är synd. Jag dömer inte. Jag talar ut vad ordet säger. Och när ordet säger så kan det hända att det dömer. Därför det behöver skära bort någonting i oss. Det behöver ansa oss lite. Det behöver lyfta upp oss. Eller hur? Du får lov att göra det. Vi blir också helgade genom tillbedjan. Sann, innerlig tillbedjan. Det är vad Gud vill ha av sitt folk. Inte bara en massa ord här. Inte bara en massa tomma fraser. Inte bara, för de kan vi allihopa. Jag har läst trosbekännelse och fader vår som ett rinnande vatten och inte haft en enda tanke på vad jag har sagt. För tankarna har varit någonstans långt där borta och munnen har talat en helt annan sak. Och jag vill inte ha det så. Det händer ibland, men jag vill inte. Jag vill inte. Utan jag vill tillbe i ande och sanning. Vad säger du, Magnus? För tillbe med varenda cell. Och någon som sa när de stod inför Gud att I have chill upon chills. Alltså jag har gåshud ovanpå min gåshud när Gud är nära. Så är det när man tillber i ande och sanning. Och jag vill säga i detta, vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Vandra i anden. Vandra i anden. Ja, men det är så svårt, Eva. Jag hör inte vad anden säger. Jag hör inte vad anden är. Jag vet inte var anden vill att jag ska gå. Min vän, helige ande bor i dig. Fullheten av Kristus bor i de som är frälsta. Helige ande flyttar in i dig samma gång som du tog emot Jesus. Så det är inte så svårt att vandra i anden. Jag vet inte om man kan säga att han är tvungen att gå med dit vi går. Men det lät väl lite övermaga. Men ni förstår vad jag menar. När vi rör oss, när vi går fram, så är helige ande i oss. Vi behöver inte vara rädda för att han inte ska vara det. Vi behöver bara säga, hjälp mig att höra dig. Hjälp mig förstå. Hjälp mig förstå att du faktiskt bor här inne. Att du inte bara kommer över med en gudstjänst eller ett bönemöte. Utan att du är här mitt i vardagen. Första Thessalonikerbrevet 5:19 står den befallning. Släck inte anden. Släck inte anden. Och vi känner att det börjar bli tyst inom oss. Ropa då till Gud. Säg inte som en kvinna sa till mig för länge sedan. Ja, Eva, du är så brinnande. Och det var vi också i början. Men du vet, det går över. Man får mer saligheten på insidan. Jag vill inte ha någon salighet på insidan. Jag vill vara brinnande så att det syns i allt jag är och allt jag gör att jag tror på Jesus. Det är så fantastiskt för var man än rör sig här ute liksom och träffar folk och man berättar vad man gör. Ja, det är ju ganska bra. Folk förstår att man är frälst när man berättar att man är pastor eller att jag är kristen. Så det är ganska bra sätt att börja prata med folk. Och så säger folk, jaha, då känner du George. Alltså jag har hört det på så många ställen. Nu sist var min granne längst ner, längst ut i det där som kände George. Så här. Jag vill att folk också ska säga, aha, känner du Eva? Eller jag känner Eva, hon är den här som går med Jesus. Och det kan inte jag få folk att säga. Det kommer bara genom att man vandrar med anden. Att människor vet att man har med Jesus att göra. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela. Så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. En innerlig bön ifrån Paulus. Må fridens Gud själv helga er. Helga inte varandra. Gå inte runt och försök pressa in varandra i formar. Låt fridens Gud helga er helt och fullt så att er ande, själ och kropp bevaras hela. Jag vill vara hel. Jag vill vara hel som människa. Jag vill det, jag längtar efter det. Att få vara hel. Inte tala med kluven tunga. Utan vara hel inför Gud. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt. Må er ande, själ och kropp bevaras hela. Så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Helgelse, helgelse. Att bli avskild, avdelad för Gud. Jag är övertygad om att vi har en väckelsetid på gång. Jag är helt övertygad om att vi har en väckelsetid på gång i Bålsta. Vi har en väckelsetid på gång i landskapet som är runt om. Vi har en väckelsetid på gång i den här nationen. Och det går ut. Ett ton, en ord. Ett ord till Guds folk. Helga er och rena er. För jag tänker kliva ner ibland er. Och jag ska göra under. helga er. Jag är redo så att jag kan använda er i den väckelse som kommer gå genom det här landet. För det är inte så att röda mattan ska rullas ut och kungars kung och herras herr ska rida ut, rida in, utan det står att röda mattan är utrullad. Röda mattan är utrullad i det här landet. Det ska brinna en eld från Göteborg till Stockholm, från Treriksröset till Smygehuk. Elden finns där, det finns profeter som har talat om den. Daniel Wiklund har talat om hur det bara brinner i himmelen. Och han har frågat, varför brinner det i himmelen när du har sagt att elden ska vara nere? Och så såg han hur människor bad. Och på ort efter ort så började elden dras ner. Min vän, det är ditt och mitt ansvar. Som Maja-Lena sa, storma himmelen. Det är ditt och mitt ansvar att inte vara konsumtionskristna och bara få någon som ska servera maten in i munnen, helst färdig tuggad, så att det inte blir så jobbigt. Det är ditt och mitt ansvar att förstå att det är på riktigt. Djävulen, han far runt och ryter som ett lejon. Han är inte ett lejon, men han far runt och han förstör. Han förstör unga, han förstör gamla, han sår mord och split, trätor bland människor på ett sätt som aldrig har varit innan. Vi måste förstå att han har förstått att tiden är kort. För det har han förstått, för han kan läsa tecknen. Det är därför som ondskan bara tilltar i världen. Och vi fattar ingenting. Eller gör vi det? Förstår vi? Eller har vi vaggats in i en subkultur? Att vara kristen. Lite underhållning. Ibland så får själen att må bra. Det här sista hade inte jag planerat att säga. Men det kommer utifrån en nöd som Gud lägger i mitt hjärta. Vi vaknar.